Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är Kenny Bräck och du lyssnar på Indiepodden.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
Välkomna till Indiepodden avsnitt 4 och del 2 i vårt möte med Kenny Bräck.
Yes! Kenny Bräck var faktiskt så givmild med sin tid och vi hade så mycket roligt att prata med honom om så att vi har gjort 2 avsnitt av det här snacket med Kenny. Har ni av någon anledning missat första avsnittet så finns den på indiepodden.se och på alla andra ställen där poddar finns. Missa inte första avsnittet av vårt snack med Kenny Bräck.
Innan vi återvänder till Kenny vill vi återigen tacka vår samarbetspartner Automotor Sport för deras engagemang i Indiepodden och gett hjälp oss få ut det här.
Nu kör vi. Igen. Upplevde du en stor skillnad när du gick över din, i 1998 så bytte du team till AJ Foyt Racing. Och det är liksom det var ju ett toppteam. Upplevde du det klivet över dit med den erfarenheten de hade, att det blev någon form av aha-upplevelse för dig där? För då antar jag att ovalracingen blev lite mer, kanske fel ordval, men angenäm.
Ja, absolut var ju det en, det var ju AJ Foyt var och är ju en ikon inom racing och det var ju någon jag hade stor respekt för. Ingen som vinner så mycket utan att de vet vad de håller på med. Och för första gången i min karriär så hade jag ju någon på min sida som jag upplevde kunde mer än mig själv. Och det är väl så var det givetvis inte, men det var så jag upplevde. Det var det självförtroendet som han gav mig på något sätt. Han hade en enorm fingertoppskänsla när det gällde att ställa in bilen för olika förutsättningar. Och jag sög in allt jag kunde givetvis av det och la det i min egen erfarenhetsbank sedermera. Och på andra plan så hade jag ju bra mentorer som jag berättade om tidigare här. Men han var ju som en extra pappa i racing för mig, kan man nästan kalla det. Och på Indy så kunde ju vi sitta kvar i garage utan att köra. Men som andra teamen, de körde och slet ut sitt material. Men vi gjorde inte det för att AJ han var ute och kollade lite grann på träd. Och han visste lite grann. Och blåser det åt det här hållet och trädtonan svajar så här, då är det ingen idé att köra. För det här är så, det går inte att ställa in bilen i det här vädret. Och det går bara inte, och det är ingen idé. Det är bara att ta risk. Så att han hade ju rätt i det. Det fanns vissa väderförhållanden som det inte var någon större idé att köra i. Och han bara hade det här i sig på något sätt. Va? Och, han var mycket, mycket unik, eller är unik även idag. Nu är det givetvis så att det har blivit mycket mer kunskap om de här sakerna. Mycket större möjligheter att testa och ta reda på och lära sig genom alla datasystem som finns idag och möjlighet att lagra information och gå igenom information. Men på den här tiden så fanns ju inte riktigt allt det där än i den utsträckningen. Och då var den här mänskliga kunskapen, hantverket i botten väldigt, väldigt avgörande. Och det fick jag ju, jag är väldigt glad över att jag fick ta del av den eran inom motorsporten.
Vilka kvaliteter i dig tror du att AJ fastnade mest för?
Jag tror att det var den här vinna eller försvinna attityden. Jag hade ju liksom inte råd med ett varv som inte var max. Det gick inte, för min bakgrund var ju, du vet, det var liksom på, allting var på spelet alltid. Och jag tror att han såg det den här första säsongen, även om jag inte vann mästerskap eller gjorde någon större väsen. Men jag ledde ju mitt första IndyCar-race det året, och första lopp i Staloppi, och sen kraschade jag när jag var 13 varv kvar och körde, tror jag det var. Och jag tror han tänkte så här att det är lättare att sakta ner en förare, du vet, än att få dem att köra fortare. Så att när han ringde mig för att förhöra sig om jag ville köra för honom då, Så ville han ju att jag skulle flyga till Vegas och diskutera det här. Och jag sa till Eidia att jag flyger gärna till Las Vegas, men inte för att diskutera, utan för att signera ett kontrakt i så fall. och då sa han, då får du vänta ett par timmar, jag måste ringa min sponsor här och kolla om det här, för det här, du vet, det är ett stort beslut och hit och dit. Ja, så det är klart. Jag var ju i Florida, så det var ju en bit att flyga till Las Vegas. Så i alla fall så han återkom och sa att ja, du får komma hit så gör vi upp en deal. Så jag fick ju ta en sån här red eye, ett nattflyg till Las Vegas. Så när jag kom dit så kom jag ju på att han, jag hade ju inte frågan vart han bodde, en säkert hotell. Håller på som fan där innan jag fann honom. Men han var en sån här typ som, du vet, det var ungefär som, om du kan tänka dig, någon stor artist som landar någonstans, eller president. Man behöver inte, jag tog väl en halvtimme så hade jag fått reda på vilket hotell han bodde på. Mm. Genom att fråga lite folk där. Och så att vi träffades där och vi gjorde upp den här affären över en frukost. Och sen så fick jag reda på senare, och det var lite speciellt, för att den här, jag kände av det redan från början när vi började köra, att det var en ganska frostig relation med de här människorna, och jag förstod inte riktigt varför, men sen så började vi ju vinna, och då tinade den här relationen upp, och då fick jag ju reda på sanningen. Då hade ju AJ ringt till den här sponsor, det var en kvinna som var sponsor, vd på det här företaget, och sagt att han då skulle vilja byta förare till året. Och hon hade menat på att nej, vi vill inte byta förare, för den föraren som kör våran bil här, han är så bra, vi trivs med honom, han är bra PR-mässigt och så vidare. Och då hade ju AJ sagt att då kan du ta in jävla pengar och sponsra något annat team. Så att, sen hade han lagt på luren förstås, och sen hade han ringt till mig och sagt att kom hit och skriver vi kontrakt. Så det var ju, så han visste väl vad han ville från början. Men allting gick bra. Allting tinade upp när vi började vinna, som sagt.
Ja, det är klart. Har ni någon relation idag, du och AJ? Har ni kontakten än idag?
Ja, vi har en relation idag. Faktum är att jag pratade med en för, ja, det är ett par veckor sedan nu. Han fyllde 85 år. Så pratade med en lite grann. Så att vi har relation, men det är klart, han bor ju i Houston och jag bor ju i London, så det är klart att inte det är dagligen så, men 3-4 gånger om året träffas vi, och så på Indy givetvis varje år. Så.
Mm. Och du vann ju mycket riktigt hela mästerskapet det året.
Det var ju bara ovalracing i IndyCar-serien som jag körde då, så att, men jag kom ju in i stallet som delad nummer ett förare. Det var ju två förare, men i praktiken så var ju jag nummer två, därför att det fanns lite intern politik i teamen som jag är inte säker på att AJ visste om det, men vändpunkten i alla fall i säsongen, den kom ju i Texas någonstans i en tredjedel in, eller i hälften in, när jag ledde med några varv kvar och körde, men så blev jag omblåst av min teamkamrat och en annan konkurrent i sista omstarten och blev trea. Och jag var ju ursinnig för det här, för att jag visste ju att, ja, jag tyckte inte att jag hade bil som gick fort nog, helt enkelt. Och AJ, han tyckte ju att jag skulle väl för fan vara glad för en tredje plats. Det var ju inte dåligt, menade han på.
Mm.
Så vi rök ihop i trailern och jag sa till honom att det var det här racet, det skulle jag vunna. Men motorn var inte konkurrenskraftig. Och det är klart att då tyckte ju han att jag var en otacksam jävel. Så, och jag, i princip kunde packa ihop mina grejer och dra åt helvete. Och sen, det var ju speciellt. Men sen dagen efter så ringde han och så frågade han om han kunde komma ner till team. Och då hade han ju kollat igenom bilen och direkt och funnit då att gasbjället inte öppnade fullt. Så att han fattade att jag hade rätt, om man säger så, i min känsla i alla fall. Och där hände nog det hände något i vår personliga relation där som var väldigt positiv, för att AJ var ju en väldigt, han hade en väldigt stark personlighet och det var inte många som vågade säga och tycka något i honom vad de egentligen tyckte, utan de flesta höll med eller sa ingenting, och jag var ju lite annorlunda i det här fallet, och jag tror att det bidrog till någon slags ännu större respekt, och sen den dagen vart ju vi oslagbara där med året. Vi vann ju, så vi vann tre race i rad och mästerskapet och hela konkarongen, så det var ju en väldigt framgångsrikt samarbete, men det kom inte utan bumps in the road, om man säger så.
För du var ju kvar hos AJ 99 då. Och då blev du ju tvåa i serien det året, men du plockade ju samtidigt den största race-seger i karriären, Indy 500, det året. Men den historien har vi ju hört återberättas åtskilliga gånger. Men jag förstod det som att snacket mellan dig och AJ innan så hade ni segervittring. Stämmer det? Att ni kände, hade det på känn?
Ja, alltså, det hade vi ju. Vi ledde ju Indy 500 redan 98, första året vi körde ihop. Men vi bommade ju för att vi hade ett dataprogram som räknade fel åt oss på bränsleförbrukningen. Så vi fick ju soppatorsk i ledningen, så vi torskade ju på det och blev sexa istället, tror jag, i slutändan. Så att vi hade en bil som gick fort på Indy, det visste vi ju. Men sen var det frågan om att få ihop. Indy är ett otroligt svårt race att vinna, du vet. För det är så mycket som ska funka. Så att vi hade ju, jag hade ju, serien vann vi 98. Och mål var ju att vinna Indy. Jag vet ju när vi fick bilen, den nya då på hösten, typ i november då. Ja, jag samlade allihop i teamet runt bilen och sa att den här bilen, det var bara en bar kolfiber, ett bart kolfiberchassi. Det var inga hjulpengar, ingen motor, ingen växel. Det var bara en sittbrunn. Så den här bilen ska vi vinna in i 500, men nu i år, eller nästa år. Och nu måste vi verkligen se till att allting är perfekt. Och vi tränade påstopp, vi alla grejer som skruvades på, mätningar, passa in alla delar. Det är otroligt viktigt för att få rätt luftflöde. Allting var ju väldigt noga förberett. Och själv så var jag uppe på Indianapolis och gick runt banan, kröp runt banan, visste varenda gupp i banan och varenda brunnslock i gräset utanför banan. Ibland måste man ju lägga en halv bil utanför banan när det blir trångt och man kanske måste komma förbi och köra om eller något sånt där. Va?
Mm.
Jag hade så en jävla koll på alltihopa. Och hela teamet, vi jobbade på, vi hade en otrolig teamanda på det sättet med all preparation och så vidare. Och det enda var kanske däcken. Vi körde Goodyear och Firestone var ett lite mer effektivt däck över en race-distans. Och det var ju någonting som vi hade kanske möjligen emot oss. Men vi lyckades i alla fall på någon jäkla vänster att ställa in våran bil och leverera en bättre prestation totalt än de som då hade fördelen på de här däckerna. Och så vi hade på känna att vi kunde vinna givetvis. Sen så är det ju alltid så att finns massvis med saker som kan gå fel utan att man överhuvudtaget kan räkna ut från början. Så att, men det gick inte fel.
Ja, för du har ju beskrivit Indy 500 som ett race som är otroligt svårt att vinna. Varför kan du beskriva varför det är så?
Ja, det är helt oberäkneligt på många sätt. Väder och vind och banförutsättningar. Och det tar drygt 3 timmar att köra och det är extremt lätt att göra ett misstag. Och ibland så kan det till och med dras in i andras misstag. Det är också väldigt lätt. Det är extremt tufft för materialet. Numera kanske bilarna går mer tillförlitligt, men på min tid var det inte alltid så. Dessutom så beroende på hur race utspelar sig då, så blir det ju många olika bränslestrategier som både kan hjälpa och skälpa. Så att det finns en rad olika saker som man inte riktigt kan ha koll på innan start.
Och som sagt, du sa att det är ett långt race och så, men om vi går tillbaka till de här sista varven 99 där, så med 5 varv kvar så var du 2 sekunder snabbare per varv än ledaren Robbie Gordon, som var tvungen att köra och spara bränsle. Så kan du ta oss tillbaka lite till hur tankarna gick innanför hjälmen under de där sista varven när du började inse att det här går ju vägen nu?
Ja, alltså som jag sa, på Indy vet man aldrig att det går vägen för den målfrågan du vet faller, för att det är så mycket grejer, stress på bilar och allt möjligt. Men Robbie, han satsar ju på en alternativ bränslestrategi, en gulflagg som då skulle bli sista depåstoppet för de flesta tätbilarna. Och då låg han kvar på banan då, medan vi andra, jag låg väl i ledningen då om jag minns rätt, vi gick i depå för att fylla på bränsle. Mm. Och det här var ju på gränsen till att man skulle klara sig i mål i alla fall, för det var inte det, jag kunde inte köra full blås hela vägen, för då skulle även min bränsle ta slut. Men då fick man spara bränsle under några varv så att man så att säga kunde skruva upp bränsleinsprutningen till max de sista varven. Så att jag tror på den tiden att vi tog oss 30 varv på en tank om vi körde med full bränsleförbrukning. Men jag tror att det här stoppet kom 37 varv innan målgång. Så att det räckte liksom inte att göra. Utan då fick man spara in bränsleåtgången lite grann. Och Robbie han hade ju stoppat ännu tidigare än oss. Han hade ju ändå mindre bränsle. Så att, men när den här omstarten gick då i alla fall, så satt ju han av som en stucken gris där, mens jag var tvungen då att spara bränsle ett antal varv för att kunna ta mig till mål, va. Hade det kommit mer gulflaggor så hade ju givetvis det här varit en riktigt bra strategi för Robbie Gordon, för då drar ju bilarna ingen bränsle knappt alls, och du ligger kvar i position på banan som du ligger, du får inte köra om och så. Men det kom ju ingen gul flagg. Det var ingen som kraschade och så vidare, utan när jag fick sen klartecken att köra fullt, och så körde jag ju rätt snabbt i kapp honom, och för då hade jag ju alla förutsättningar, och han var ju tvärtom han var ju tvungen att puttra runt och bara försöka ha bränsle kvar i mål. Och han jag var ju rätt snabbt i hans växellåda och redo att köra om då. Och sen när han blev tvungen att gå ut depå med ett varv kvar, så blev det ju, då tog jag över den platsen jag hade innan det här sista depåstoppet och vann race. Och jag tror han var 4 eller något sånt här, och det var ju den placeringen han hade vid sista depåstoppet. Så att han förlorade ju inget heller. Det utspelade sig tillbaka på det sättet det skulle, kan man säga, ur min synpunkt sett i alla fall.
jag har ju lyssnat på det, jag har ju tittat på det klippet massa gånger, just de här sista varven, och jag blev lite nyfiken på det, den här, alltså radiotrafiken som gick mellan dig och din...
Ja, det var AJ som var min main contact. Men du vet, på Indy så har man också, banan är så stor. Och då har man någonting som man kallar för spotters. Ah. Det är alltså folk som står högt upp på en byggnad och tittar på banan och håller koll på vart du är om de jobbar med dig. Och så tittar de om damen i växellådan och som kastar sig in på insidan i en sväng och så vidare. Och det här är ett amerikanskt fenomen, det här med spotters. Europeer, vi vill väl ha så lite radiotrafik som möjligt och koncentrerat på körningen. Men ibland kan det vara svårt att se, för backspeglar kanske inte sitter optimalt och det är mycket trafik. Och så det kan vara fördelaktigt ibland att få någon som säger inside, inside. För då får man liksom, shit, här har jag tänkt att ta idealspåret. Fan, har jag någon på insidan som helt plötsligt har kommit dit utan att ha sett det och så där vidare. Va? Mm. Men annars var det ju jag som hade kommunikationen mellan. Och jag vill minnas att AJ var så uppjagad också i slutskede det här. Så att vi pratade lite grann. Han, Kenny, du behöver inte köra så fort nu. Vi kommer att vinna det här race. Och jag sa, ja, det kommer att bli en fin dag, AJ. Så där. sen så var det någonting att du vet, han sa någonting, jag kommer inte ihåg, och jag missuppfattade, och sen så fick de förklara igen, och då blev jag förbannad. Jag tror jag svor över radio och sa, håll käften på er nu så vi får komma i mål här. Så det var mycket kommunikation. men i slutändan så gick det bra alltihop.
Ja, visst. Ja, att vinna Indy 500 är ju såklart otroligt stort, och nu ni hade ju samlat teamet inför säsongen med att allting liksom ledde upp till Indy 500 och att det var det som var grejen. Men när du väl stod där högst upp på prispallen och du hade druckit mjölk och allting, så när började du själv förstå den fulla vidden av segern?
Ja, det är speciellt. Alltså det gjorde jag nog inte förrän många år senare. Och tittar man idag så är väl, ja, jag har vunnit mycket biltävlingar och mästerskap i en hel del olika klasser, och i det mesta jag kör faktiskt. Men det är den enda meriten, tror jag, som folk kommer ihåg idag. Och det säger väl en del om vidden av just den här tävlingen. Och det var väl lite grann som AJ sa en gång. Han sa så här att you ain't nothing if you haven't won the Indy 500, sa han till mig. Och jag tänkte, jag fattar väl inte riktigt hur rätt han hade det vid det tillfället. Så det tog ett bra tag när jag insåg det. Den saken är klar.
Sen året därpå då så gick du över från, det var ju två serier på den tiden. Det var IRL och så var det kartserien. Och det var ju lite speciellt på den tiden, för de här två kannibaliserade ju lite på varandra. Men många av dåtidens stjärnor körde i kartserien. Nu får du rätta mig om jag har fel här, men IRL hade ju liksom Indy 500 och ett större startfält. Men inför säsongen 2000 så valde du att kliva över till kart och Team Ray och Lettman då. Berätta hur du resonerade kring beslutet att byta mästerskap.
Ja, men det var ju som du sa, det hade ju blivit två olika serier, och det var mycket snack runt allting, och teamen var ju rivaler. Det var ju verkligen rivalitet alltså mellan de här två ligorna. Det var fans, det var journalister som hade tagit sidor och tyckte att förarna där är bättre och bilarna där är bättre och Indy 500 är bättre och Michigan 500 är bättre, och det var liksom otroligt polariserat alltihop det här. Och jag ville ju tävla och vinna, försöka vinna i alla fall mot allt. Och det var ju mitt sätt att mäta mig själv. Och nu var det ju som det var. Och jag kände ju bara att jag var tvungen att köra den andra serien också för att visa att jag kan visa mig själv och motorsportvärlden också. Att jag kan köra vad fan som helst. Det spelar ingen roll. Jag kan vinna vad som helst. Mm. Men samtidigt var det inte lätt att skiljas från AJ. Han var ju, som jag sa, lite grann som en racingpappa för mig. Och jag visste ju att vi aldrig mer skulle jobba ihop på riktigt. Och det visste ju han också. Och jag har aldrig varit tårögd förut när jag har pratat med en stallchef. Men vi var där båda två faktiskt den gången. Och jag satte mig ner och berättade då att jag hade bestämt för att anta en annan utmaning till året efter. Och det hade jag gjort då. Jag hade fått ett par erbjudanden och jag hade bestämt mig för Bobby Rahals team. Men jag sa till Bobby och att jag kommer att köra för dig. Vi gör så här, men jag kommer inte att skriva på ett kontrakt förrän jag har sett mig ner och pratat med AJ. För jag vill inte, jag vill liksom inte gå bakom hans rygg på det sättet. Mm. Så att, och det var Bobby okej med. Och jag åkte tillbaka till AJ och till Texas och satte mig ner och berättade det för honom. Och jag var inte riktigt säker på hur det skulle gå, för att som sagt, det var väldigt polarisering mellan de här teamen och serierna. Men vi skildes som speciella vänner, och vi är fortfarande speciella vänner, och det gick bra det med. Men det var ingen lätt grej rent mentalt att göra det här bytet, men det var tvungen att ske.
För det skiljer sig i racingen och kulturen mellan de två serierna, fast det är många tangentspunkter, eller var det vitt skilt?
Konkurrensmässigt tyckte jag inte att det skilde sig, men kart hade ju en mer blandad serie banor. De körde ju också på väg- och stadsbanor. Mm. Indycar-serien på den tiden, de körde ju bara på ovaler. Så på det sättet var det ju annorlunda. Och kart-serien då, den var ju mer, kanske, ja, den var mer internationell. Vi körde i Japan, vi körde i Brasilien och England, Tyskland, Kanada, Mexiko och så vidare. Och USA givetvis. Bilarna var ju, de var starkare än Indycar-bilarna på den tiden, för att de körde ju på vägbanor också, inte bara ovaler. Så att kartbilarna saktade man ner på ovalbanor. Man hade konstgjorda vindfällor så att säga på vingar och sånt, så att de inte gick så fort som de skulle ha gjort annars. Men det var ju för att få upp farten på väg- och stadsbanor. Mm. Så att de hade över 1000 hästkrafter på den här tiden, och de var väl kanske, ja, de var mer tekniskt avancerade än Indycar-bilarna, växellådor och sådana här saker. Men jag skulle säga att just ovalbanorna som gick att jämföra, så var det nog jämnare och högre konkurrens i Indycar-serien faktiskt. Mm. Och det var ju allt man fokuserade på i den serien, så det kanske möjligen är normalt också, men ungefär så skulle jag beskriva det.
Och det gick ju bra från start där också. Det blev ju årets rookie 2000, och 2001 slutade du i tvåa. Du hade flest segrar och flest pole position av alla. Var det roligt att ta det klivet över till att även köra mer varierat med vägbanor och road courses, street courses?
Ja, alltså, jag vet inte hur jag ska säga lite grann. Det är ju jag tyckte väl att det var mer varierat, absolut. Men racing är ju racing. Den vägbana eller stadsbana eller oval, så absolut skiljer det sig på många sätt. Så man måste ju liksom anpassa sig som förare till det, hur man vägbana, så kan man ju börja och köra lite över gränsen och så drar man tillbaka det till rätt gräns. Det är det snabbaste sättet, tycker jag, att komma upp i fart. Man börjar att träna och så. Den strategin kan man inte riktigt ta på oval racing, för då smäller man ju muren, utan där får man liksom börja från andra håll och börja lite bakom gränsen, och så får man bygga sig upp till den, och samtidigt man får med sig bilinställningar och sånt där. Men annars så var det väl inte så stor skillnad, tyckte jag. Utan det var ju bara business as usual, men det var andra team, det var andra förare och andra konkurrenter, och man var tvungen att, så att säga, försöka och ta tag i dem. Men jag tyckte att det gick bra. Jag hade ju chans att vinna mästerskapet redan första året. Jag blev fyra, för jag tror faktiskt motorn gick sönder på Fontana. Så att det var, jag var konkurrenskraftig från början. 2001 tror jag vi hade, jag tror vi ledde mest varv. Jag tror vi tog flest segrar och flest pole positions av allihopa. Men sen så hade jag ju för mycket tekniska fel, och även hade ju, det var ganska mycket konkurrens inom teamet i Team Rahal. Mm. Och det resulterade i att ett par racevinster slängdes bort och poäng från dem på grund av att vi körde ihop med varann, jag och min teamkamrat, så det var inte det bästa. Men
det var du och Max Pappis, va?
Ja, exakt.
Ja, precis.
Så att det var ju speciellt, men som sagt då, det var ingen tvekan om att det fanns fart och att det funkar.
Året efter så valde du att byta team till Chip Ganassi, och det var ju, förstår ju, som att förhoppningen och tanken och förutsättningarna var ju på topp, för de var ju ett toppstall redan på den tiden. Ändå så blev det lite av en mellansäsong, och det blev bara en säsong i Chip Ganassi, men i den här dokumentären, SVT-dokumentären om dig, så sa Chip att du den säsongen tillförde något till teamet som de inte hade haft förut. Kan du berätta om hur det är ur ditt perspektiv?
Ja, alltså det blir inte riktigt som jag hade räknat med faktiskt. Du har rätt i att Ganassi var ett toppteam redan då, men de hade av någon anledning året före satt två rookies i bilarna, och det får ju konsekvenser, därför att du får inte rätt ledning från förarna, inte tekniska team och så vidare. Och sen så när jag skrev på så utökade teamet med två bilar till. Körde en fulltime Indycar-bil, alltså i den serien jag körde då när jag vann Indy. Mm. Och sen så tillsatte de en bil även i kartserien för en ung kille som heter Scott Dixon på den tiden. Han kör fortfarande för stallet nu, och han är seriens framgångsrikaste förare. Han har vunnit jättemånga tävlingar och mästerskap och så vidare. Men då blev kontentan att vi fick dras med stora personaländringar för att kunna klara en dubbel uppsättning bilar och dessutom en bil i en konkurrerande serie som då krävde en egen transport och folk kring den serien och så vidare. Och med det så kom det mycket misstag utöver det som är normalt. Det blev mekaniska fel. Det var, jag vet inte hur många segrar det kostade oss det året genom att hjul stöp av i depåstopp och sådana saker. Vi jobbar hårt under året för att försöka utveckla det här. Men det är enormt svårt under en rådande säsong att få bukt med sånt. Så att vi höll mycket på med personalstrukturer och försöka få ihop allt så att det skulle flyta och så vidare.
Mm.
Och det kom till en punkt i säsongen där jag ruttnade lite grann på den grejen, och då bestämde jag mig för att flytta på mig till året efter. Och men det var, kanske skulle jag ha stannat, för vi fick faktiskt bättre ordning mot slutet på säsongen, och året efter så var ju faktiskt Toyota-motorn som då Ganassi hade, den var verkligen en tillgång. Och jag körde ju ett annat stall som inte hade den motorn, så att det var, men det gick, det högt tryck, du vet, när man ligger på topp och man vill prestera och så vidare. Så att det här var, jag tyckte då att det var så här jag var tvungen att göra. Sett i backspegeln så kanske jag skulle ha haft lite större tålamod. Men vi hade en bra relation i teamet med både Chip Ganassi och Mike Hall som var operationsledande chef, och han är fortfarande chef där. Och de har ju som sagt fått Scott Dixon och kört sedan den tiden med stallet, så att de är ju ett toppstall nu som då.
För 2003 är du tillbaka i IRL, eller du är tillbaka med Ray Letterman, och det går ju riktigt bra. Sen så kom ju då den här beryktade kraschen i Texas, och som vi har hört om så mycket. Men jag hade en liten fråga som jag alltid undrat över. För trots att du är liksom en av de mest framgångsrika svenska racerförarna genom tiderna, så är det på något sätt genom kraschen som du blev riktigt känd för den breda massan i Sverige. Det får du rätta mig om du upplever det på ett annat sätt. Men hur känner du inför det?
Ja, men det är väl, jag kan ju inte svara riktigt på det. Så om det är så är det ju så. Och det är ju ingenting som jag känner något speciellt för. Jag tror att min karriär, eller jag vet att min karriär gjorde jag för min egen, mitt eget intresses och passions och känslas skull. Sen så landar ju det på, som det landar hos gemene man, om man säger så, och varför. Det är möjligt att de flesta kan relatera mer till smärta och sorg som en sån krasch kanske berör. Och det kanske berör folk på ett annat sätt på grund av det. Det kanske inte är så många som kan relatera med perfektionism och hur man sliter för att göra en sån här karriär och passion och viljan och liksom lära sig det här hantverket och så. Det vet jag inte. Det är ju intressanta fenomen som kan uppstå. Det kan ju kanske bli en mystik kring händelser, personer som skapar någonting kreativt, idrottare eller någon publikperson, om de dör eller råkar ut för något som är väldigt dramatiskt. Ja, allt man gjort kanske skiner lite starkare, kanske destilleras det lite renare med dramatiken eller hur det nu blir. Och det är väl helt okej. Kanske ändå några i alla fall kanske fick upp ögonen lite mer för bilsporten i samma veva genom det, så vem vet. Men det är ingenting som jag riktigt har någon speciell känsla för.
Men om man ska stänga kapitlet om liksom din aktiva karriär så skulle jag ändå vilja ta klivet tillbaka till personen Kenny Bräck. Så du har ju styrt hela din egen karriär verkligen, så inga managers och så. Och när man pratar med folk runt dig och sett din framfart i karriären, så återkommer de ständigt till din talang, för utöver då din råtalang som förare, men även din talang för att finansiera din racing, och att, från att liksom byta till chipspåsar och sälja vidare till att jobba med reklamtid i TV4 och så här. Hur har du själv sett på den aspekten av racingen, och har den gjort dig till en bättre förare rent av?
Ja, jag vet nog inte det ärliga svaret på det, du vet. Jag var ju punk och hade inget annat alternativ än att vara liksom uppfinningsrik, och sen hade jag ju, även om inte jag hade ju inga människor som du säger, och så jag ju styrt lite grann själv, men jag hade ju folk givetvis som hjälpte mig, mentorer och sånt, Nils Arne Johansson och många andra också för den delen på vägen, Volvo Renault, och även idag har jag mentorer som kan mer än mig om olika saker, och det är ju ynnest om man kan ha det, därför att man lär sig ju mycket. Livet blir ju ett universitet på det sättet. Men för att återgå till den här frågan som du har. Å ena sidan så hade jag ju fått spendera all den tid som allt det här runt omkring tog då. Och istället för att förädla min körkunskap, så det är klart att hade jag sluppit det, så kanske jag hade tagit mig fram, inte vet jag, 8-10 år fortare. Jag kanske hade sluppit mycket oro och ångest kring det här ekonomiska i början. Jobba dygnet runt, var skyldig pengar från en säsong till nästa och så vidare. Det är ju så, men det finns ju en annan aspekt också, en annan sida, som är att om något är tillgängligt för lätt, så kanske man inte sätter lika stort värde. Man kanske inte kan fokusera, destillera ner sin passion till den nivån som krävs. Så det är möjligt att det skärpte mitt fokus. Speciellt när jag väl lyckades balansera om tiden, så att jag kunde fokusera på körningen och ha konkurrenskraftigt val. förlåt mig, konkurrenskraftigt material, de här olika vändpunkterna som vi har pratat om, så bar det ju iväg, och då kunde jag ju släppa chipspåsarna och du vet, motordagar, och försöka vara uppfinningsrik för att sälja in ett sponsorpaket till något företag, och verkligen fokusera 100% på körningen. Så det är inte så lätt att svara på den frågan. Jag vet inte riktigt, men jag tycker att det fanns inget annat val, så det fanns inte så många, det var inte så att jag kunde välja.
Vi har pratat en del om mentorer och som du har haft omkring dig, och att du har satt stort värde till dem. Efter din karriär nu så har du ju även själv axlat rollen som mentor, inte minst för Marcus Ericsson då, vars karriär liksom du både la grunden för, men alltså lotsade liksom hela vägen fram till toppen egentligen. Men finns det något i insikterna du har fått till dig genom åren som du själv har haft ambitionen att föra vidare i ditt eget mentorskap?
Ja, är det något jag brukar säga till yngre talanger om man får frågor och så vidare, och kring hur man kan tänka och så är det väl att det är att köra i stall som kan vinna. Även om det innebär i en lite lägre kategori än du har tänkt dig, typ kanske på grund av ekonomi eller något sådär. Mm. Och jag försökte ju köra där jag inte hade råd, och då blir det avkall på material och så där vidare. Så det är min lärdom från det. Och det andra är väl att man måste fokusera 100% på att läsa hantverket. Du vet, man måste försöka att använda sin tid till att köra framåt, baklänges, sidledes, upp och ner, hopp, is, snö, grus, sand, asfalt. Du vet, alla typer av bilar, fram, bak och fyrhjulsdrivet. Det måste liksom sitta som en smäck i det undermedvetna. För att man vet aldrig vilka möjligheter man får och när. Så man måste liksom bara vara beredd på det. Och kan man inte liksom inom 300-400 meter när man sätter sig i en bil och på vilket underlag som helst, så att säga, känna in gränsen vart hur den här bilen ska köras så att det ska gå så effektivt som möjligt, då har man inte rätt möjligheter och kunna ta hand om de möjligheterna som man kanske får. Så att det gäller att vara så bra, för att det är ofta så, du kan aldrig styra när en sån här möjlighet dyker upp. Du måste bara vara där och göra ett jävligt bra intryck. Jag hade ju aldrig fått en indikarstyrning till exempel om inte jag hade slag- och banrekordet på den här testen när jag fick testa den här bilen 97. Mm. Så att det gäller verkligen att man kan leverera en prestation, och det finns inget annat sätt att göra det än att kunna hantverk. Mm. Så att det är väl de målen, eller det är väl de råden som man kan ge förare, och det kommer ju genom så som jag har upplevt min egen karriär givetvis. Sen så är det ju idag kanske ser lite annorlunda ut, men jag tror att de två aspekterna är lika idag, och jag tror att de alltid kommer att vara lika. Mm.
Du har ju sagt till mig när vi pratades vid lite kort här för några veckor sedan att du delar in din karriär, kan man säga, i två delar. För dels hade du din aktiva racingkarriär, och idag jobbar du som testchef för McLarens utveckling av supersportbilar. Och du bor i England. Hur mår och jobbar du idag, och vad är det som driver dig i vardagen?
Ja, alltså man kommer ju till en punkt i en sportslig karriär där man måste liksom bestämma sig för att hänga upp hjälmen på hyllan. Och sen kan man givetvis fortsätta att köra lite grann och få kul, och man får ju inbjudningar till olika saker, och det går ju att göra så. Jag har aldrig riktigt varit intresserad av den delen. Jag kör någon tävling ibland så där, men det finns ingenting som håller mig kvar i sporten. Jag är klar med den delen, om man säger så. Och idag så jobbar jag på den andra sidan av bilindustrin och för det får man väl ändå kalla att racingen hör väl till bilindustrin på ett sätt. Så jag jobbar ju på den industriella sidan där vi gör då bilar för massproduktion kan man säga, men även mindre serier som är vägregistrerad och det är väl lite grann, jag brukar benämna det som andra kapitlet, därför att där kan jag ju tillföra min kunskap i det jag har lärt mig under alla år när det gäller dynamisk väghållning och hur man får fram den och ställer in en bil med olika fjädrar, stötdämpare, krängningshämmare och får fram den här känslan som man behöver för att man ska få självförtroende bakom ratten och kunna utnyttja sin talang till fullo. Så att jag trivs väldigt bra med den delen. Det kan inte bättre bli för mig. En drömfortsättning på det jag håller på med hela livet. Det är bara det att jag ställer mig inte på startlinjen varje söndag och ska köra race, utan jag ägnar mig åt att försöka och förädla de här produkterna. Så det tycker jag är, jag vet inte om man, jag tycker det är jätte passande för mig. För du vet, det är inte så lätt när du är idrottsman eller kvinna, när du kommer i, du spelar fotboll, handboll, åker skidor, kör racing, vad du nu gör. Du kommer till en punkt ganska tidigt i livet där den här aktiva karriären, allt du, den här passionen som har drivit dig framåt, det är allt du har gjort i livet och du har satsat på det här. Men sen så är kroppen kanske, ja, blir för gammal. Man kan inte klara den här påfrestningen. Kanske blir du trött på det för att du har gjort det så mycket så att du har inte rätt hunger kvar eller vad det nu kan vara. Då ska du ju hitta en annan sysselsättning. Och du kanske är 30-40 år gammal. Och idag lever ju folk till och med 80. Så att du har ju hälften av livet kvar. Du kan ju inte bara gå hemma och titta i väggarna. Du måste ju ägna dig åt någonting. Och skomakaren som blir vid sin läst, finns det ju ett ordspråk som heter. Kan man vara inom den branschen som man har lärt sig och varit i och lärt sig om, så är ju det en ynnest givetvis. Och det är så jag ser på den här delen i mitt liv just nu.
Men avslutningsvis, när jag frågade Hasse Wengstre, som vi inledde med här, vem som var den bästa föraren han haft att göra med, så sa han Kenny Bräck. När Bobby Rahal fick samma fråga förra året så sa han Kenny Bräck. Många har kallat dig både en multitalang av Guds nåde, men du har vunnit i X Games i rallycross, du har vunnit Mina Storsrallyt, tredje plats i IROC och där din framfart på Goodwood i en Shelby Cobra Daytona på 2011, det har blivit liksom det är lite av en viral succé. Men i dina egna ögon, vad är grejen med reseföraren Kenny Bräck?
Ja, nu betalar ju jag Hasse och Bobby rätt mycket pengar, du vet, så att det är klart att de säger så. finns det en grej? Jag tror jag vet inte riktigt om det finns någon speciell grej. Jag vet inte.
Men hur känns det att få dem den typen av bekräftelse? För det är ju liksom inga lättviktare som säger så här.
Nej, det är ju givetvis smickrande, absolut. Och de har ju tillfört mig mycket också. Hasse och Christer med sitt Formel 3-team och så vidare. Och Bobby med Indycar-teamet och allt det där. Och det skapas ju livslånga band. Det är ju så, racingen är ju inte så stor, du vet, i ganska liten community i världen, men det skapas ju givetvis, det är som en liten familj kan man väl säga, och det är klart det är smickrande när man får det erkännandet, men jag har väl egentligen jag har ju bara gjort min grej och tycker att det är bra. Försökt att gjort det så bra som möjligt. Och det är väl så jag vill göra saker på det professionella, man säger så. Man försöker att göra det så bra som möjligt. Och ibland blir det bättre än man tänker, ibland blir det bra, ibland så lär man sig någonting och då blir det bra också.
Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
Ja, ingen fara.
Did I want to know where my easy rider gone? Did I want to know where my easy rider gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.